förts ut av anden i öknen och blivit frestad där. Och det var ju en upplevelse. Han fastade i 40 dagar och 40 nätter. Och då efter så lång tid så blev han hungrig. Och då kommer djävulen fram och utmanar honom och frestar honom med bröd och med ära och alla möjliga saker där. Han klarar det, och sen står det så här i från vers 14. Eller jag kan läsa från vers 13 till och med, så förstår ni att det är sammanhang. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagoger och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Jag stannar där idag. Jag brukar inte göra det, för det är väldigt spännande sen. Om man fortsätter läsa så ser man hur alla häpnar över de underbara orden som han delar. Och sen några verser senare så är de ursinniga. En sån vändning på några minuter bara, när Jesus lyfter fram just andra folk än Israels folk. För det var en änka i Sarfat som blev välsignad, som fick sina behov mötta. Inte änkorna i Israel. Och det var syrien Naman som fick helande från sin spetälska. Fast det fanns många spetälska i Israel. Gud vill se alla folk få del av hans välsignelse. Då blir de ursynliga. Men det är vår Gud. Det är vår Gud. Han ska välsigna Israel. Han ska upprätta Israel. De hade inte fattat Guds hjärta för hela mänskligheten. Innan vi går vidare nu så tänkte jag, det är bra att påminna sig om vem handlar det här om egentligen? Vem är det som kommer till Nasarets synagoga? Vem är det som läser den här skriftställen, de här underbara profetian från Jesaja bok? Och som säger: idag har det här skriftstället blivit gått i uppfyllelse. Vi läser några verser som förklarar vem är den här mannen egentligen. Ska vi bläddra lite till Hebreerbrevet, det första kapitlet, första versen. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Det är sonen som alltid har funnits hos fadern i evighet innan de tillsammans skapade himmel och jord. Vi fortsätter i Kolosserbrevet 1. Där det står från vers 13. Jag börjar där, men det är från vers 15 egentligen. Men i vers 13 så står det han, och det är jättebra att fråga sig, vem är då han? Vem, och det får man läsa lite tidigare för att se att det här handlar om fadern. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. I honom, i sonen alltså. Han, sonen, är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmel och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herredömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han, sonen, är till före allting. Och allt består genom honom. Och så kan vi ju, varför inte fortsätta i de, det är någon, min absoluta favoritvers, favoritsammanhang i Bibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Faderns älskade son, som alltid har funnits tillsammans med sin far i himlen. Tillsammans med den helige ande, de tre, vår treeniga Gud, har alltid fungerat i en fullständigt perfekt gemenskap. En gudomlig relation mellan fader, son och ande. Där fadern älskar sin son och sonen älskar sin far. Allt de vill det är att upphöja den andre. Det finns inte ett uns av egoism, av att tänka på sig själv, utan både fader och son vill bara se den bästa hos den andra. Det är den här fantastiska guden som vi har. Och den här utgångspunkten, att det här är verkligheten, den sanna verkligheten innan tidernas begynnelse, den förändrar allting. Den förändrar vår världsbild. Den förändrar vårt sätt att förstå Bibeln. Den förändrar vårt sätt att fungera tillsammans som församling. Den förändrar hur vi fungerar som familj. Gud är kärlek. Han har alltid älskat. Han har alltid varit en gudomlig, kärleksfull relation. Perfekt harmoni. Och det är inte svårt för sonen att fullständigt underordna sig sin far. Det är det han längtar efter. Det är det han vill av hela sitt hjärta. Att vara sin far till behag. Han vill bara att fadern ska bli upphöjd och älskad och ärad. Förhärligad. Och samma med fadern. Han vill att sonen ska få ära, härlighet, att människor ska få lära känna sin älskade son och förstå hur fantastisk han är. Därför så överlåter han allt till sonen. Han ger honom allt han har. Du får fritt, du tillträde till allt jag är och har. Och han vill, de här när jag läste så ser ni ju det. Allt är skapat genom honom och till honom. Det är den här sonen som kommer och predikar här, som kommer till Nasarets synagoga. Den här sonen sänder Gud. Det är den här sonen som har skapat himmel och jord, som vi läste. Det var han som vandrade i trädgården och mötte Adam och Eva när de hade ätit av frukten som de inte skulle äta av. Det var han som klädde dem med skinn så att de fick sin skam täckt. Det första offret, den första oskyldige som fick sätta sitt liv till ett djur där, så att de skulle kunna kläs med skinn. Den här sonen som kom och mötte Abraham och gav honom löftet om att han skulle bli ett stort folk och få bli till välsignelse för alla folk. Den här sonen som mötte Mose i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur slaveriet, in genom öknen och in i Israels land. Den här sonen som mötte Josua när han precis hade kommit över. Sen, vem är du? Är du för oss eller emot oss? Jag är generalen i Herrens armé, eller vad det är för ord han använder. Den här sonen som mötte Gideon när han la ut sitt ull för att se vad ska vi göra? Är det verkligen du? Den här sonen har blivit sänd gång på gång på gång. Och det är den här sonen som nu sänds till världen för att bli människa. Som fadern sände till jorden som människa, som förkroppsligar Gud. Som vi läste i Johannes evangelium. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Varför sände fadern sonen? Jo, det är ju för att vi ska förstå vem fadern är. För att sonen ska kunna uppenbara hur fantastisk den här fadern är. För att han ska kunna bjuda in oss att också få del av den här gemenskapen, den här himmelska gemenskapen. Det står ju i samma kapitel här. Vers 8, om jag inte minns fel. Nej, det är vers 12 då. Men, ja, först ska jag ta från vers 11. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Om vi tror på Jesus så får vi rätt att bli Guds barn. Det räcker inte med att vi tror på att Jesus är en profet. Att vi tror att han var en god man, att han gjorde under. Nej, vi måste tro på att Jesus är faderns son. Att han blev sänd från fadern. Han är själv Gud, sänd av fadern och blir människa. Tror vi på det, då får vi evigt liv. Då blir vi födda på nytt. Då får vi gemenskap med fadern. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns ingen annan väg till Gud. Och det finns ingen annan Gud än vår treenige Gud. Men vi har en öppen väg till Gud genom sonen. Genom Jesus. Nu är det så att vi människor, vi är inte så bra på att våga. Vi är så vana vid vårt mänskliga liv. Och så kommer Jesus och tar ner himlen från himlen ner på jorden och säger, Guds rike är här. Ni får vara med i det riket om ni vill. Men då behöver ni släppa taget om det gamla riket som ni är en del av nu. Och det är där svårigheten kommer. Det är inte så enkelt. För vi är så vana vid det här gamla riket. Och när han säger, du får bli Guds barn om du tror på mig. Då betyder det också, om vi vill komma in i Guds rike så har det riket en kung. Och för att du ska bli del av det här riket så måste du låta den kungen vara din kung också. Alltså din herre. Och har man en herre, har man varit i armén, så vet man att det finns befäl som ger order. Och de behöver man lyssna på, de behöver man lyda. Om Jesus blir vår herre, då får vi släppa taget om vad vi vill för att vi ska kunna följa honom. Och det där är lite lurigt faktiskt, för vi är rätt så bra på att vilja och kanske till och med veta vad som är bäst, tror vi. Så var det för oss i Marseille när vår församling började tyna. Fyra familjer lämnade inom loppet av 4-5 månader. Fyra pelarfamiljer. Och vi tänkte att nu måste Gud göra under här. Och det var ju helt rätt. Gud, du måste göra under för att vi ska få se den här församlingen blomstra. För det är ju din vilja. Det hade vi bestämt. Att det var så Gud skulle göra. Han skulle skicka människor till oss. Nya pelarfamiljer som kunde gå in i de här rollerna som de här fyra familjerna som lämnade hade haft. Pastor, lovsångsledare, söndagsskolledare, ansvariga för socialt arbete, engagerade i hela församlingens verksamhet. Men vi i den här processen, när vi blev lite eller väldigt beroende av Gud, så sa vi att det viktigaste för oss är att vi lyder vad Gud säger. Vi måste låta honom få leda den här processen. Och när vi så småningom då, vi bad regelbundet, varje vecka hade vi bönemöte och vi bjöd in andra till dem som var med och bad. Och sen ser vi inte Gud göra några under. Och vi blir liksom, men vad håller du på med? Så känner vi också att vi ska stänga ner församlingen. Nej, men det är ju ett misslyckande. Så kan det ju inte vara. Vi fick några bibelord. Ett var att vetekornet måste falla i jorden och dö. Annars kan det inte bära frukt. Ett annat ord som vi fick var från Emmausvandrarna som hade mött Jesus precis när han hade blivit uppstånden. De visste inte om att han var. De hade hört lite rykten så där. Ja, men det är något. Vad är det som händer här egentligen? Och så slås Jesus följer med dem. Och de säger: är du den enda som inte vet vad som har hänt i Jerusalem de senaste dagarna? Jesus, som vi trodde skulle upprätta Israel. Honom har de spikat fast på ett kors. Han är död. Och nu är det några kvinnor som säger att han har uppstått. Vi som hade hoppats att han skulle upprätta Israel. Vi som hade hoppats. Den där versen fick vi till oss. Vi som hade hoppats att Gud skulle rädda församlingen. Att Gud skulle skicka människor. Att församlingen skulle börja växa igen. Människor skulle komma till tro. Och församlingen skulle få blomstra. Vi som hade hoppats. Gud hade en annan tanke, en annan plan. Och i det här beroende av honom så fick vi vara med och lägga ner församlingen. Släppa taget. Och vi kunde inte göra något annat. Vi stängde församlingen, vi hade alla, det var ju fantastiskt för att Gud gjorde under hela resan. Hela församlingen var totalt enig i att det är det här som är rätt. Vi hade en avslutningsfest där vi firade allt som Gud hade gjort i församlingen. Och vi hade en sändningsgudstjänst dagen därpå. Där vi sände alla som var en del av församlingen ut till andra församlingar. Att dels vara till välsignelse där. Men också att få en familj att tillhöra. Och så följde vi våra de som hörde till församlingen och särskilt de som var mest utsatta hjälpte vi att hitta rätt i en annan församling. Sen, några månader senare, så föll allting på plats. En ny grupp kunde ta över lokalerna. En grupp som hade varit med och bett att Gud skulle göra under i församlingen. Och så under den här processen insåg jag, ja men det är vi som är bönesvaret. Det är vi som ska ta över lokalerna. Det är vi som ska finnas här och bygga församling med de som kommer till tro från området. Det är vi som ska driva socialt arbete, ungdomsarbete. Och det hade de redan i precis ja, några hundra meter bort bara. Hade de den här verksamheten. Så fick de komma in i mycket bättre lokaler. De kunde utveckla sin verksamhet och göra 5 gånger, om inte mer, 10 gånger mer än vad vi hade kraft att göra. Vetekornet föll i jorden och dog. Men vi har inte sett frukten av det här än. Men Gud vet vad han gör. Men för att Gud ska få göra vad han vill göra så måste vi följa honom och lyda honom. Vi måste underordna oss. Och det är mycket lättare om vi förstår vem Jesus är och vem hans far är. För på samma sätt som det inte är svårt för Jesus att underordna sig sin far. För han vet att han älskar ju sin son. På samma sätt får vi tro och tillit att underordna oss Jesus. Att underordna oss vår far. Det är den här Jesus som kommer till Nasaret. Ska vi hitta tillbaka till Lukas 4. Det är den här Jesus som läser skriftorden. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Jesus hade ett särskilt hjärta för de mest utsatta. För de som hade störst behov. Så de som var i fångenskap. De som behövde helande. De som behövde få sin syn. De som fanns i total hopplöshet. De som var betryckta. De som var fattiga. De här människorna finns runt omkring oss också. Och det som är fascinerande det är att Jesus säger lite senare efter sin uppståndelse, både i sin förbön precis innan han får dö på korset, men sen efter också så säger han till sina lärjungar: som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och det där kan man ju verkligen grunna på. Det där är ju verkligen värt att sätta sig ner och be den helige ande visa mig. Vad betyder det här? Om du sänder mig, vad betyder det? På samma sätt som Jesus blev sänd. Här har vi läst att Jesus blev sänd till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda, ge dem betryckta frihet. Vi är totalt beroende av honom för detta. Vi kan på inget sätt, precis som för Jesus som sa, jag kan inte göra någonting av mig själv. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Jesus var totalt beroende av fadern som hade sänt honom. Vi är totalt beroende av Jesus som har sänt oss. Och för att överlåta sig så behöver man ibland släppa taget. Det finns en väldigt bra bild från djurriket som hjälper oss att förstå vad innebär att släppa taget. Det finns en apa i Kalahariöknen som älskar termiter. Det är det bästa godis som finns. Den bästa maten, den festmåltiden. Så när den här apan hittar en termitstack så finns det ett litet hål där. Han sticker in sin hand så och får tag i en termit. Det är bara det att när man har fått tag i den där termiten som man älskar så mycket, då får han inte ut handen. Men han älskar den här termiten så mycket att han kan inte släppa taget. Så de här aporna, de sitter där tills de dör. I längtan efter det här goda som de har i handen. Som de har fått grepp om. Och som har fått grepp om dem. Johan läste från Hebreerbrevet. Jag vet inte om det är 12 eller 13. Jag tror att det är 12 kanske. Jag vet inte. Jag ska inte låta det. Men det är början i alla fall på kapitlet. Trons upphovsman och fullkomnare. Där står det att vi ska... Jag måste slå upp det för att annars blir det fel här, känner jag. Hebreerbrevet måste vara före Jakobs brev. Nu ska vi se, där hittar vi det. Hebreerbrevet 13 och 12, nu fick vi det klart för oss också. Nej. Jo, 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på Guds högra sida, sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, det är versen innan som jag menar. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Synden snärjer oss. Det finns saker som får plats i våra liv som hindrar oss. Vi behöver släppa taget om det. Vi behöver överlåta oss. Om Gud ska få vara herre när vi sjunger och när vi ber, Fader, vår far som är i himlen, låt ditt rike komma. Så är den bönen inte bara för människor runt omkring oss, den är också för oss. Låt ditt rike komma i mitt liv. Du vet, det finns mörka delar i mitt liv som inte har fått komma under ljuset än. De delarna behöver vi överlämna. Vi behöver släppa taget om vissa saker så att vi får frihet. Det här beroendet som vi är fullständigt beroende av Gud, men det ger oss en oerhörd frihet i den här tilliten till honom som har all makt i himmel och på jord. Vi behöver inte ha koll på allt. För han har det. Vi behöver inte klara av det. Vi behöver vara tillgängliga. Och när han talar och leder, ja men vet inte hur det ska gå. Men vi går ändå. Kanske blir vi ett pris att betala. Ja, kanske. Men han som har gett sitt liv för oss, som älskar oss så till den milda grad. Vi kan ha förtroende för honom och följa honom vart han än leder. Vad det än kostar. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Jesus sa till sina lärjungar alldeles i början, följ mig. Det är vår kallelse. Att följa honom där han leder. Jag ska göra er till människofiskare. Det är det som är undret. Vi kan inte göra det själva. Vi kan inte göra det som krävs. Men vi kan vara tillgängliga. Vi kan följa. Och den här relationen med honom. Det, tänk, vi kan få ha samma relation med honom som han har med sin far. Och det är i den relationen, när vi förstår hur han älskar oss, han har gett sitt liv för oss, då vågar vi också underordna oss, överlåta oss. Vi vågar lyda honom, vi vågar vara beroende. Jesus, tack för att du har gett oss tillträde till Fadern. Tack för att du är så fantastisk. Du som har alltid har funnits i Faderns närhet. Du har uppenbarat för oss vem han är, så att vi kan få upphöja honom precis som du gör. Tack för att du inte bara har låtit det stanna där, utan vi har fått bli dina barn. Vi har fått bli Faderns barn. Vi har fått bli en del av ditt rike. Och du har gett oss förmånen att få vara delaktiga i det du gör. Du vill sända oss på samma sätt som Fadern sände dig. Tack för att du vill leda oss in i till nya platser där vi får lysa ditt ljus, så att människorna får förstå vem Fadern är. Tack för att vi får släppa taget. Du vet vad du har talat till oss var och en nu. Hjälp oss att släppa taget om det som hindrar oss. Att få frihet. Att få del av den här glädjen som du ger. Tack för att vi får vara en del av ditt fantastiska rike. Och få vara sända till människor som också blir inbjudna i det här riket. Tack för din oerhörda nåd. I Jesu namn. Amen.
Tack Fredrik. Wow, vilken befriande predikan kände jag. Jag blir på nytt bara förälskad i Herren. Så gott, så bra. Gud är så god. Den där bilden är så bra. Jag har också hört den förut om aporna som håller fast och hur lätt det är för oss, eller hur? Nu ska vi gå in i en stund av lovsång, tillbedjan och förbön. Och det är ett tillfälle att få öppna handen och släppa taget. Och jag tror vi är många som behöver göra det. Vi håller så ofta fast vid vissa grejer. Jag tror att det här också var ett ord just till oss just nu i det vi står i som församling. Vi har gått igenom.